Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
God dagens glad måndag alla tittare och lyssnare och Ingrid Karlqvist.
Tack ska du ha Maria, hoppas du också har en fin måndag.
Ja, jag har en väldigt envis luftvägsinfektion. Jag har haft den sedan långt innan corona dök upp, så det är inte det, men det är icke desto mindre lite irriterande. Det känns lite sådär nu, tänk om man skulle få corona så är man redan.
Ja, ovanför lite.
Ja, precis. Det här är nyhetshelgen nummer 51. Och det blir ju såklart en hel del prat om corona. Vi försöker att hålla er uppdaterade och plocka fram lite sånt som de kanske inte pratar om i mainstream-medierna. För lite för sent är vår huvudrubrik och vi har, hör och häpna, Peter Wolodarski som omslagspojke. Det är nästan som man undrar om han har hamnat i Twilight Zone. Vad handlar det om?
Ja, nej, men det handlar om att han igår skrev en av de bästa kolumnerna jag har läst i mainstream-medierna gällande myndigheternas senfärdighet. Och han resonerar helt rimligt om det här. Men det intressanta, nej förresten det ska vi inte säga förrän vi kommer till det. Men vi ser ju på bilden på honom att han ser ju lite förvirrad ut. Så att det är lite förvirring också även i hans kolumn.
Daniel, vår vän, har lagt in lite corona-flingor som snöar runt honom där också. Åkesson deporterad från Turkiet. Vi pratade ju redan i fredags om att han var där nere och delade ut flygblad, Jimmy Åkesson. Och vi tyckte att det var så pass bra så vi döpte programmet till Heja Jimmy. Alla är inte riktigt så entusiastiska som du och jag.
Nej, framförallt vänstern är ju helt skogstokig över detta tilltag. Mycket bra PR-kupp av Sverigedemokraterna.
Vänstern som vanligt inte tvekar att ta sig lite tveksamma sängkamrater i det här fallet. Erdogan, Turkiets diktator. Och håll gränsen ska vi prata om. En liten snutt blir det om att opinionsundersökningar visar att svenska folket är inte så jäkla sugna på att släppa in hela tredje världen. Vad de än vill påstå utåt.
Ja. Men vi ska börja med en liten uppföljning från i fredags där vi ju med stor sorg kunde konstatera att den nya finska feministregeringen det var ju i och för sig inte regeringen då, utan det var ju några kommunala politiker i Uleåborg som gjorde den här oerhört fåniga filmen som var i stil med tafsa inte armband. Man säger bara no, don't touch me there, this is my no square, säger man till våldtäktsmannen när han kommer och galopperar.
Vem visste att det var så enkelt? Och tänk då man både sjunger sången och har armbandet.
Ja. Alltså då är man ju totalt immun.
Ja, ja.
Men vad har nu regeringen hittat på? Det är en bild här med tre tjejer. De ser ut att vara i 30-årsåldern allihop. De vill nu alltså sända gränsvakter. Men inte för att hjälpa Grekland att hålla ute de här, den här invasionsstyrkan, utan för att hjälpa migranterna och med sin asylansökan.
Mycket väldigt fint av dem ju, men hör ni finländare som lyssnar eventuellt, nu får ni komma, men ni får ge oss något vitt piller. Kom, tipsa gärna Ingrid och mig om ni ser någon i ett land som verkar vettig som vi behöver veta om, för det här ser inte alls bra ut ju.
Nej, det gör inte det. Och jag måste säga att jag hängde dåligt med där vad det var som gjorde att det helt plötsligt blev en feministregering. Vi följer ju för lite med i den finländska inrikespolitiken. Men det är ju också därför att de har ju alltid klarat sig. Mm. Alltså man har inte behövt oroa sig för Finland. Men nu känns det som att det här med Finlands sak i vår, det skulle inte tolkas så som att ni i Finland skulle bete er lika stolligt.
Knäppt som vi. Nej, exakt, exakt. Det är ju också en språkfråga naturligtvis, att det är betydligt svårare att följa med i finländsk inrikesdebatt när en stor del av den förs på finska, som vi tyvärr inte behärskar. Men det är ju många finlandssvenskar också som ni kanske kan översätta åt oss och tips oss om vad...
Ja, vi har i alla fall två finlandssvenska lyssnare. En av dem var ju hon som tipsade om det här med Lucia-tågen.
Ja,
och så är det en annan som mejlade mig igår och by the way undrade om hon kunde få kontakt med den här Lucia, här finlandssvenskan.
Ja, okej.
Okay. Nu har jag sammanfört dem.
Ja, och för den delen så är det ju många finnar som talar svenska också.
Ja.
Som kan, och det går att prata engelska. Så, gud, jag virade in mig i detta nu. Nu lämnar vi Finland. Har ni tips på vettiga människor i Finland så kom gärna och berätta om det för Ingrid och mig.
Ja, för vi kanske kunde intervjua någon av dem.
Ja,
absolut. Ja. Just det, vi har en annan liten uppföljning. Kommer du ihåg det här fantastiska projektet Sluta skjut i Malmö? Mm. Där de bjöd dem på tårta och pizza och sånt. Och då har ju Malmöpolisen med en fas hävdat att det här är ett jättebra projekt. Och det kommer att få de här gängkriminella att bli som snälla små lamm. Nu kunde vi läsa då häromdagen i tidningen Dagens Juridik att hälften av deltagarna i Sluta skjut är nu misstänkta för nya grova brott. Men förstår du, det här är ingen, det här är inte alls konstigt, säger polisens projektledare Glenn Sjögren. Det är inte så konstigt att de åker in igen. De har inte förstått budskapet bara. Vad i Sluta skjut är det som går att missförstå?
Helt fantastiskt. Det är tydligen sydsvenskar som har granskat från början, säger jag. Och så har Dagens Juridik gjort en rewrite. De har inte förstått budskapet, men du, jag vet ett jäkla bra sätt att förmedla ett budskap så att det inte går att misstolka. Mm. Och det är inte bjuda på pizza, kan jag säga.
Nej. Det är alltså 30 stycken kriminella som har kallats till möten inom projektet. Och sen har ju jag också då fått höra av mina fåglar att det här är ju inte toppgubbarna. På något sätt.
Skulle de någonsin nedlåta sig till att sitta och fika med polisen? Det faller ju på sin egen orimlighet.
Men ändå, så hälften av de här 30 kriminella personerna är nu misstänkta för nya grova brott. Heja Malmöpolisen! Alltså, då vill jag säga, det finns säkert fantastiska poliser i Malmöpolisen. Jag menar såna här idiotprojekt och ledningen. Mm. Så ni som är heliga, duktiga Malmöpoliser, ta inte åt er av det.
Absolut inte, men tyvärr sitter ju många idioter, får vi nog kalla dem, på sina betongröver på chefspositioner numera. Som man liksom har vallat fram med genom politisk styrning av polisen.
Lennart Mattikainen berättat om att när Dan Eliasson gjorde den här omorganisationen så tog man ju de 400 bästa cheferna och slängde på elefantkyrkogården. Mm. De som kunde tänka själva, de som ville jobba enligt, du vet, gammaldags hederligt polisarbete. Mm. Och så tog man sådana som är intresserade av genusplaner och mångfald och hatbrott som är så viktigt. Du har fortfarande inte blivit kallad på polis för?
Nej, har jag inte.
Nej.
Så, vi får se. Vi håller er uppdaterade. Nej, men jag tänkte på det också, att sen är det många så här duktiga och dugliga poliser hoppade av då eller blev utrensade. Men många av dem, eller en del av dem, har de ju varit tvungna att ta tillbaka som konsulter sen på olika case, därför att de är för dumma, de som är kvar, för att utreda. Ta-da! Fantastiskt. Det är liksom, det är ungefär samma smarta tänkande som inom vården, där man liksom slimmar ner personalstyrkan så mycket så att det går inte att dra runt verksamheten, så får man ta in hyrläkare och hyrsyror till liksom 10 gånger priset för att anställa folk ifrån början.
Det är väldigt mycket som har gått snett.
Det är lyxfällan, Ingrid. Det var det, lyxfällan. Ja. Det är så ständiga sms-lån, du vet. Ja. För att täcka över. Och sen så bara räkningarna, de slänger vi bara under mattan. Det är det ju, ser man ju ofta i lyxfällan. Mm. Ja, nej, det vet jag, har inte öppnat min post på 3 månader, sitter de där. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det svenska regeringen tänker precis så, känns det som. Mycket oroväckande är ju det. Men en som inte sitter i regeringen, det är Jimmie Åkesson.
Ja.
Och tur är ju det, med tanke på det här fruktansvärda som han har gjort. Hur skulle det se ut, sa, vem var det nu, var det Ylva Johansson? Det var någon sån här sossepolitruk som sa idag, läste jag på Twitter, kan det ha varit Magdalena Andersson, hur skulle det sett ut om Stefan Löfven hade agerat på det sättet? Om man bara tänkte, du vill ju inte veta svaret på den frågan, för att 90% av befolkningen hade stått upp och gjort vågen om han hade gjort något sånt.
Ja, precis.
Långt till 90%, men väldigt många i alla fall.
Mm.
Mm. Okej, okay, då var ju Åkesson nere i Turkiet och delade ut flygblad, och som vi konstaterade redan i fredags så var det ju som så att hans primära syfte med detta var ju inte att migranterna skulle läsa de här flygbladen och tänka, åh, är det fullt i Sverige? Ja, men då ska jag inte åka dit. Nej. Utan det var ju naturligtvis en inrikespolitisk aktion.
Mm.
För att opinionsbilda, och en del vettiga även meningsmotståndare har jag sett säga att det är helt normalt för Åkesson att opinionsbilda. Det ska han göra som oppositionspolitiker. Ja. Så vad är det mer?
Jo, men alltså vet du, jag har gått och tänkt på det här i flera dagar nu. Jag vet inte vad som utlöste det. Men jag har lyssnat på en massa poddar och ja, dokumentär. Jo, just det, jag lyssnade bland annat på den här P1-dokumentären om Louise Eriksson och Sölvesborg. De har ju följt henne och även den här Emelie Pilthammar, då vet hon som kastades ut från Moderaterna efter den här så kallade gruppsexbilden, som ju inte var gruppsex, men det skulle ju, man skulle tänka på det liksom.
De skulle vara roliga där och poserade hon och 2 andra, en SD-er och en moderat.
Mm. Ja. Och alltså reaktionerna på den dokumentären, det är en mycket intressant dokumentär, men reaktionerna på Twitter var ju då bland annat från etablissemanget då naturligtvis, att lyssna på detta och tänker att det är fruktansvärt som de gör, och hur kan de göra på detta sättet? Du vet, det är så här, va, att alla i Sverige är sossar, och de enda som sticker ut lite, fast de har också mycket sossepolitik, men de enda som sticker ut lite är då Sverigedemokraterna, och alla har accepterat att det måste vara på ungefär det här sättet. Man får liksom inte, jag menar okej, liksom Kristdemokraterna kan kalla sig socialkonservativa, men om man på riktigt försöker föra konservativ politik som de gör i Sölvesborg, då är det liksom, det är något chockerande, som att vi är väl överens i Sverige om att politik får bara ha den här ramen. Mm. Inte gå utanför den. Usch och fy.
Ja, men så, det är ju det här famösa talet som du höll i på tryckfrihetssällskapet i Köpenhamn en gång i tiden. Jag har för mig, om jag inte minns helt fel, för att rätta mig, Ingrid, i så fall, att Lars Vilks var med, Dan Park och vilka det nu var, Mikael Jalving och några till, och jag och Marcus var där också och lyssnade på dig, och då pratade du om just det här med konsensus samhället, och det här måste ju ha varit typ 2014 eller någonting, alltså det var ett bra tag sedan, och redan då hade ju du liksom alltså formulerat problemet i Sverige, det stora problemet, att vi är så konflikträdda och alltså ser ett egenvärde i att hålla med varandra hela tiden. Mm. Alltså det är alltid någonting eftersträvansvärt att alla ska hålla med varandra.
Ja, vi kan väl komma överens.
Ja, nu ska vi inte bråka.
Ja.
I andra länder så ser man det mer som att det är ju liksom i när man stöts mot folk som inte tycker som en själv, det är då det kommer fram intressanta saker. Mm. Och det är inget fel, man behöver inte vara rädd för konflikter. Kolla liksom sådana länder som Italien, Frankrike, ja, det är runt Medelhavet överhuvudtaget. Och ännu mer om du kommer ännu längre söderut, när folk, alltså Nordafrika och Mellanöstern, ju längre söderut du kommer, ju mer animerade blir folk i sitt diskuterande. Sen flippar ju det ut på ställen som Mellanöstern och folk går till handgripligheter och sånt istället för att plocka fram ett, och anteckna varandras försäkringsnummer och så. När man har krockat så börjar folk slåss, och det är ju kanske inte...
Nej, det är verkligen inte eftersträvansvärt, men vi befinner oss på helt olika delar av den här skalan liksom. Men det är någonting väldigt svenskt, och det är så, jag blir så deprimerad att, jag menar, politik ska ju ändå handla om att man tycker olika, att man har olika lösningar på samhällets problem. Men det anses vara någonting väldigt fult och ajabaja, så får du inte göra. Och precis så reagerade de ju då när Åkesson var där nere, och de blev ju jätteglada när då kom en massa poliser och eskorterade honom ut ur Turkiet. Och det är väl lite oklart vad som egentligen hände. Men han säger ju själv att han har uppfattat det som att han aldrig mer får åka tillbaka till Turkiet. Och det sa han att det kan han vara utan, så det var inte någon större förlust. Men ja, då genast då ställer sig alltså de vänsterblivna på Erdogans sida och tycker att det är hysteriskt roligt att han blev utkastad. Nu får han minsann känna på hur det känns att bli utkastad från ett land. Va?
Helt otroligt. Och man hade ju deppat ihop totalt om det inte var för att det trots allt fanns en och annan oväntad person som ställde sig på Åkessons sida, eller rättare sagt som försvarade hans rätt till yttrandefrihet och opinionsbildning, bland annat Thomas Mattsson av alla människor.
Ja.
Alltså Expressens före detta chefredaktör, som skrev på Twitter att vad är det med er? Vad är det med er som ställer er på Erdogans sida? Han har flest fängslade journalister i världen i sitt land. Och ni sitter och... jag bara känner att jag får sån puls när jag tänker på det. Alltså. Ja. Det finns, de är verkligen totalt skamlösa. Man, som sagt, som jag sa redan i fredags, man kan tycka att Åkesson, man har all rätt att tycka att han är en idiot och att det var felgjort och bla bla bla. Men när man tar parti för en diktator som Erdogan, då har man, då har ju någonting lossnat helt i hjärnkontoret.
Ja, men å andra sidan, alltså, Erdogan är en islamistisk diktator, och vi vet ju att vänstern känner sig befryndade med islamisterna därför att de båda har ett totalitärt samhälle som mål. Och man kan säga att medan alla partier här nästan är överens om att nu ska vi ändå hålla oss inom någon slags sossefåra, så är de överens om att det är det totalitära samhället vi vill ha. Sen kanske de har lite olika syn på hur det ska utformas, det har de ju naturligtvis. Och vänstern förstår inte att islamisterna är så mycket starkare.
Och framförallt är det det här syndromet som vi har stött på rätt mycket innan, att de vänsterblivna har så fruktansvärt svårt för att tänka principiellt. Alltså i termer av, jag tycker att Jimmie Åkesson är en idiot, men jag vill ändå försvara hans rätt till yttrandefrihet. De kan inte tänka i de två leden liksom, utan det är eftersom Jimmie Åkesson är idiot så bör han inte få yttra sig.
Visst.
Okej. Okay. Och de har inga tankar kring varför de här principerna finns och så, utan det är de jag tycker är dumma ska inte få yttra sig och ska inte få lov att opinionsbilda och bilda partier och vara med i samhällsdebatten och vad du vill, för det är ju för en god sak.
Ja,
Åkesson borde hålla tyst för han är dum.
Ja, och det påminner mig om en krönika jag läste igår, jag tror det var i Svenska Dagbladet, någon professor på något universitet som hade skrivit att han var så erbarmligt trött på det här att varenda gång man ska äska pengar till forskningsprojekt så frågar de vad finns det för genusperspektiv i detta? Och han forskade då på någonting med akustik. Stötvågor i akustik eller någonting i den stilen. Och så skrev han då att jag kan inte, hur jag än försöker vrida och vända på det, finns inga genus i akustik. Men han har ändå bestämt sig för att han bara skulle svara nej på den frågan, trots att alla hans kollegor sa nej, det är bättre att försöka hitta på någonting, annars får du inte pengar. Men han menade att nu får det vara slut med detta, och han hoppades att fler av hans kollegor skulle ställa upp. Och så sa han så här, det han skrev som gör att jag kommer tänka på det nu, det var att medan alla nu tycker att det är ju jätte jättebra att man ska ha genusperspektiv på all forskning. Vad kommer de att säga den dagen det plötsligt är att du ska ha ett nationellt perspektiv på all forskning?
Mm.
Det är det. De kan inte ens föreställa sig att det inte ska vara de som sätter agendan.
Nej.
Och då måste man ju för... det är ju därför vi står upp för vänsterns rätt och uttryck. För vi är emot totalitära samhällen.
Mm. Ja, men du vet ingen om det kom en perfekt ledare.
Ja.
Nu, jag hittade Thomas Mattssons tweets, jag ska bara snabbt läsa upp dem. Jimmy Åkesson gripen och utslängd från Turkiet, otroligt ändå. Träffade honom i riksdagen i tisdags, gissningsvis just innan han skulle resa, kepsen var på, men det var ändå, det är ändå obekvämt att NATO-landet Turkiet skickar polis på en partiledare i ett EU-land. Och så fortsätter han i nästa tweet. Turkiet är för övrigt världens största fängelse för journalister, så respekten för yttrandefrihet är sisådär sedan tidigare. Man behöver inte hålla med Jimmie Åkesson, men man bör försvara hans rätt att opinionsbilda för sin åsikt. Utgår från att Ann Linde och UD markerar. Och det har de ju givetvis gjort, eller hur?
Då har de gjort det väldigt tyst i så fall och i skymundan. För jag har då inte sett några rubriker om detta.
Ann Pucklet, Linde. Nej, jag skulle inte tro det.
Nej, jag tror inte heller det. Nej, det enda man kan säga som var lite tråkigt, det var att när Åkesson gjorde sin första intervju med Expressen efter han hade kommit hem, så var det så här att jag tycker folk ska sluta håna mig. Det var inte jättefarligt, men visa aldrig strupen. Visa aldrig att, vad är det nu Lilibets ordspråk är?
Nej, det vet jag inte. Har hon ett ordspråk?
Ja, nej, men ett sånt där informellt.
Ja, just det. Åh, är det det här?
Ja, men det är never complain.
Ja, just det. Never explain, never complain.
Ja. Ja.
Förklara dig aldrig och klaga aldrig.
Nej.
Så är det. Stiffa på lip är det som gäller. Och Gustav Kasselstrand, du får bilda någon slags skola. Du får öppna skola för människor som ska lära sig och liksom aldrig pudla. En antipudelskola med Gustav.
Precis. Nu har Gustav ett väldigt försprång eftersom han ju är Karl XII reinkarnerad.
Just det.
Ja, han har liksom det med sig från tidigare liv.
Ja. Jag borde då förmedla denna kunskap vidare. Ja, vi hoppar väl direkt på den här opinionsundersökningen om färre flyktingar. Tack, har du skrivit. Och då, är ju, då antar jag att vad som avses är migranter, eller?
Ja, precis.
För att flyktingar tror jag de flesta kan tänka sig att ta emot några stycken.
Ja, precis.
Men det är bara
det. Det är så typiskt medierna, alltså att de kallar alla som kommer hit för flyktingar, trots att det är väl under 3% som faktiskt har flyktingskäl. Men i alla fall så har Svenska Dagbladet SIFO gjort en undersökning. Vill du ta emot lika många flyktingar eller fler eller färre? Och då är det nu idag 54% av svenskarna som vill att vi ska ta emot färre. Mm. Och detta har då stigit sedan under flyktingkrisen 2015 var det 58% som tyckte vi skulle ta emot fler eller lika många. 2016 var det 46% som tyckte vi skulle ta emot färre. Och nu är det alltså över 50%, det vill säga 54%.
Mm.
Och jag skulle ju vilja se en opinionsmätning med alternativet vi ska inte ta emot några alls.
Ja. Ja, precis.
För om det värsta man kan säga är färre, så är det kanske liksom, då kanske man ändå lägger sig på, du vet, men lika mycket. Men om det finns ett hårdare alternativ som är noll, så tror jag fler skulle säga färre.
Som sagt, då, det är ganska manipulativt redan att använda ordet flyktingar. Så
ja.
Men jag säger att 21% tycker att vi ska ta emot lika många flyktingar som nu, och 10% vill ändra lagar och regler. Så att Sverige ska ta emot fler flyktingar. Och där blir man ju liksom, okej, 10% är väldigt lite, men det är mycket.
Det är faktiskt inte ens Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiets alla väljare. För de tillsammans tar ju 20% eller någonting.
Helt sant. Nej, jag såg att många reagerade så när du la ut länken till den här opinionsundersökningen. anteckningar på Twitter så var det många som skrev precis som jag. Min första tanke var också okej, okay, så 46% är fullständigt skvatt galna. Mm. Ungefär så. Men man behöver inte vara så svartpillrad alltid. Men det är ändå konstigt att inte procentsatsen är ännu högre. Den borde vara 80%, alltså
ja,
minst
80%. Precis, men kan det då vara som Joakim Ruist, den här nationalekonomen och migrationsforskaren, säger till Svenska Dagbladet att det är många som inte känner till hur stort Sveriges flyktingmottagande är och hur det förändras, och då kan svaren spegla något annat. Och där tror jag han har rätt, men jag tror att han menar att han är en av dem som påstår att vi ligger på EUs miniminivå, så att folk tror att det är fler än det. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Många tror att det är färre, eftersom när mainstream-medierna redovisar de inte antalet uppehållstillstånd per år, utan bara hur många som sökte asyl och fick stanna för att det typas inom dem, men inte för att de hade asylskäl. Därför att då blir det så här kanske någon 10-20 tusen, men antalet uppehållstillstånd är ju det handlar om. Jag bryr mig väl inte om de har asylskäl. Ja, okej, okay, några stycken kan få stanna för att de har verkliga asylskäl, och då ska det vara från närmaste land. Men för övrigt handlar ju det här om att vi inte vill att svenskar ska bli minoritet, och då bryr man inte om de är arbetskraftsinvandrare eller vad de är, utan det är antalet uppehållstillstånd. Och då kan vi ju titta här i Samnytt, där alltså Kent Ekeroth har gått igenom detta, och det är ju inte något nytt, men han har sammanfattat det i en graf, att det här med EUs miniminivå, det är ju bara falsk propaganda, för det är inte alls det, utan de senaste åren så har vi alltså tagit emot eller delat ut mer än 100 000 uppehållstillstånd varje år. Och vi ligger nu på en femte plats i EU. Och de två länder som ligger högst, det är väldigt små länder, det är Malta och Luxemburg. Så de behöver inte ta så många för att det ska bli väldigt stort i förhållande till befolkningen. Nej. Och sen är det Cypern och Irland. Och sen kommer Sverige där på femte plats. Och stora Tyskland är liksom på tionde plats eller någonting.
Ja. Men kan det vara så, apropå det här med EUs miniminivå, att de 21% som svarar lika många tror att vi är på EUs miniminivå och därför tar emot väldigt få?
Det är så jag tror.
Det är så du tror, ja. Joakim Ruist, ska vi för övrigt säga, är ju mannen bakom den längsta pausen någonsin i TV. Ja. Som ni kanske minns, när han blev intervjuad av, vad heter hon, Lotta Bovin heter hon, ja. I SVT, och hon frågade, han hade gjort någon undersökning då om att vad gick det ut på?
Var det att det tog väldigt lång tid för dem att komma in i samhället?
Just det var det, att det är väldigt olönsamt, att de var en kostar 76 miljoner eller vad nu, eller ja, någonting, nej. Han hade någon siffra där som inte var till deras fördel, och hon ställde frågan då att var det inte farligt att plocka fram sån forskning, och speciellt precis innan valet hade han funderat på det, ja, att hans forskningsresultat skulle kunna påverka valet, och han är tyst i typ en minut.
Ja, och man ser liksom att han tänker så här: hur ska jag kunna svara på denna extremt korkade fråga? Ska jag börja ge henne en undervisning i fri forskning? Vad ska jag säga till den här dumma människan?
Han är som sagt en förespråkare, för invandringsförespråkare, men han är också lite autismspektra. Mm. Så han ville svara henne exakt, och till slut så säger han då: ja, i min forskning tror jag att jag gör någonting bra när jag plockar fram statistik som efterfrågas.
Ja,
så jag vet inte vad jag ska svara på din fråga, ungefär så. Ja, det är...
Och jag ska säga en sak till om honom, men innan det så vill jag bara slänga in att det hade varit mycket intressant om man gjorde en opinionsundersökning på hur många svenskar som tycker att de flesta invandrare kunde åka hem till sina egna länder. En sån gjorde nämligen Expressen 1993, och det blev sån kalabalik om den så att deras dåvarande chefredaktör Erik Månsson avskedades. Men de hade då alltså frågat människor så här... om man tycker du att myndigheterna aktivt ska försöka få de flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige att återvända till sina ursprungsländer, eller tycker du inte det? Och då svarade 63% att de borde förmå oss att återvända. 63%. Och nu är det bara 54 som tycker att vi ska ha färre. Så jag menar, det beror mycket på hur du ställer frågan.
Ja, och det var ju säkert så också att 93 så var inte svenskarna fullt så kuvade ännu. Nej. Som vi är nu eller har blivit. Nu håller de väl på att svänga igen förhoppningsvis. Och du ska också komma ihåg att eftersom det har vi haft en invandring på ungefär 2 miljoner sedan millennieskiftet, och det här var innan det här var 93 ja. Då, som sagt. Så var det färre invandrare som svarade på frågorna naturligtvis. Mycket ja. Färre.
Ja.
Det måste man också alltid fakturera in i alla opinionsmätningar som görs. Att en stor del av de svarande är nu mer av utländsk härkomst. Den här artikelserien kom ju då att mest bli känd för en löpsedel med orden "kör ut dem".
Ja, som då var Expressens tolkning av att 63% sa att man kunde försöka förmå dem att återvända. Det är ja. Ganska långt ifrån kör ut dem. Men det är klart man ska ha en säljande löpsedel. Men den blev inte så bra för Erik Månsson som fick avgå.
Nej, det var inte bra för hans karriär. Men jag skulle säga också att ni ska komma ihåg också att det var lite halvhysterisk stämning då också. I och med Ny Demokrati och Larsson-mannen. Som hade teamat i den vevan eller precis innan, va. Så att ja, reaktionerna blev väldigt stirriga på den här artikelserien.
Ja, precis. Jag har lagt en länk också till, jag tyckte det var en intressant artikel som Stefan Hedlund har skrivit i Det goda samhället, där han spekulerar i vad hade hänt om Stefan Löfven efter valnatten 2018 hade sagt, nej, jag har faktiskt förlorat, så nu avgår jag, ungefär som Fredrik Reinfeldt gjorde. Och så konstaterar han då att då hade, om nu Socialdemokraterna inte hade varit det makten framför allt partiet som de är, så hade de kunnat gå i opposition och börja arbeta fram en ny politik och kanske varit i en betydligt bättre position än de är nu när de dras med Miljöpartiet, och de vill ju ha en stramare invandringspolitik, men de får ju inte för miljöstollarna. Men,
och Centern, såklart. De ja, har ju gjort gemensamt sak vad det gäller det. Vi såg, läste ju någon artikel här innan idag i Expressen. Interna S-kravet gör upp med M om migrationen.
Ja.
Och då var ju du så här, hur ska det gå till? De har ju inte, och jag vet inte hur man tänker så här, liksom rent praktiskt där, men att de facto så framgår det ju av den artikeln att sossarna står närmare Moderaterna än de gör Centern och Miljöpartiet. Ja. Men nu sitter de där i den här rävsaxen och har de här stollarna på halsen. Så att, men väldigt, väldigt många S-kommunalråd är ju mindre nöjda med nuvarande ordning. Så att vi får väl se, det brukar aldrig vara någon bra grej att få kommunalråden emot sig. Så att,
Nej, men som sagt, jag förstår inte, alltså även om sossar och moderater skulle göra upp så har inte de majoritet i riksdagen, utan de behöver ju Sverigedemokraterna på sin sida då också.
Ja.
Och då ja. Är det nog tuffare krav än vad såväl S som M kan gå med på. Mm. Men jo, nu ska jag knyta ihop Joakim Ruist med nästa ämne. För jag tror att det som hände med Ruist efter det var ju att han fick en skara fans. Som liksom älskade det att han drog ner byxorna på Lotta Bovin, eller Bovin, hur hon uttalade. Och då blev inte han alls glad, för han är ju egentligen positiv till stor invandring. Och det är ju någonting som händer vissa människor. Till exempel, och nu kommer jag in på nästa ämne, som jag har upp till Ann Heberlein, svänger igen.
Ja. Där har vi ju fått lite, en hel del indikationer på sistone, och vi undviker spekulationer i vad det kan bero på. Det finns ju en hel del teorier kring det, men det är de facto så att hon verkar ha, hon fram till 2014-15 någonting, som var hon klart vänsterinriktad i sin argumentation, och bland annat du och jag, framförallt du, har ju råkat ut för detta då när vi tryckfrihetssällskapet bjöd in Gert Wilders till möte i Malmö, så var ju Ann Heberlein snabbt ute och menade på att vi var äckliga fascister och att AFA gjorde helt rätt som stod utanför och kastade bajs och ägg och burkar på oss när vi skulle gå in. Och de var hjältar och det var en skillnad liksom på att ta... Och här har du det vänstertänkandet i ett nötskal. Det är skillnad på att ta till våld för om man gör det av rätt anledning, var hennes argumentation. Om man är en god människa, och det är AFA, de vill ju någonting gott. Hon har till och med, hon formulerade till mig så i en artikel. De är för människors lika värde och att alla ska få... jag vet inte, göra vad de vill och leva och få, jag vet inte, sådana sockerhjärtan kastade på sig eller vad det nu kan vara liksom, medan andra sidan vill döda folk och ja, inte vet jag, sno deras godis.
Ja, de var till och med morgondagens hjältar, döpte hon dem till, och jämförde med Vita Rosen i Tyskland under andra världskriget, varpå jag skrev ett svar som Sydsvenskan vägrade ta in, så jag fick publicera det själv, att Vita Rosen svarar Ann Heberlein. För det fanns en då fortfarande levande medlem i Vita Rosen som var ett gäng ungdomar som motsatte sig nazisterna. Och den kvinnan, äldre damen, sa då att det är lika viktigt att bekämpa islam idag som det var att bekämpa nazismen på 30-talet.
Ja.
Tjoff, bang, boom!
Tjoff, bang,
sen helt boom. Plötsligt kom Ann Heberlein ut i en ny dräkt. Då hade hon plötsligt kommit på att det var mycket invandrare som våldtog. Och hon började skriva, hon började blogga om detta och hon skrev olika. Och då blev hon ju inte gillad på mainstream-medierna längre. Så då började hon skriva för Nyheter Idag, hon startade en egen blogg. Och
men vänta, Nu går du händelserna i förväg. Grejen var ju så här, svängningen skedde när hon träffade sin nuvarande man Erik van der Heeg. Och Erik van der Heeg och Ann Heberlein började samarbeta med Johan Westerholm i, på ledarsidorna. Men så kom det fram att åtminstone Erik van der Heeg var medlem i det här nätverket som Johan Westerholm avslöjade, vad de nu kallade sig, Ekerö-nätverket eller vad det nu var, och han den här sålen, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, någon frilansjournalistgubbe som grävde fram detta och drog liksom halsbrytande växlar på att det här var ju ett gäng människor som i princip ville starta inbördeskrig, fick man ju en känsla av då, va? I själva verket så var det väl kanske en slags sån här liksom socialt nätverk för folk med konservativa åsikter ungefär. De träffades och åt middag och drack vin och satt och pratade politik. Vad jag kunde utröna så var det inget värre än så som hade hänt. Sen kan det ju vara så att någon i fyllan och villan har sagt ett saker som kanske inte var så lämpliga någon gång. Det vet inte jag om den här gubben då spelade in det och hur det nu var. Men där skar det sig mellan Johan Westerholm och Ann Heberlein och Erik van der Heeg. Och det var då de flyttade över till Nyheter Idag. För Chang var ju snabbt ute som den fullblods opportunist han är. Och fiskade upp dem då medan liksom hjärnet var varmt där. Och de hade fick maximal uppmärksamhet. Så så gick den övergången. Så att inte nog med att hon gick över då från vänster till höger, utan Erik van der Heeg är ju ganska tuff i sin retorik alltså. Och någonstans där landade hon också i en period.
Ja, precis. Ja, men jag är inte riktigt framme vid män ännu. Nej, okay. Därför att hon blev mer och mer liksom öppet invandringskritisk. Och så fick hon då väldigt många... Jag och andra som skrev hoppsan, det var värst vad du har ändrat dig åsikt. Men visst, det är ju trevligt, men du kan väl göra som Katarina Janouch och be om ursäkt för vad du sa. Jag har alltid tyckt så här. Nej, så här skrev du, och så länkade jag ju den här Sydsvenskan artikeln och då blev jag blockad. Och så att hon vägrade ju hela tiden att erkänna att hon tidigare hade varit helt på, inte bara vänstersidan utan de vänsterextremas sida.
Även min man intervjuade ju henne och försökte förtvivlat få henne att säga just det, att hon, han ställde nog frågan på, han är rätt så bra på att lirka ur folk saker, bland annat är han en av få svenska journalister som har lyckats sätta Gudrun Schyman ordentligt på bottkanten. Men han, alltså hon har liksom lyckats övertyga sig själv, fick han en känsla av, om att det var inte så, hon hade inte bytt uppfattning, hon hade alltid tyckt så här.
Sen så kommer hon ju då fram till att hon ska skriva en bok om våldtäkter och kultur. Och då så sätter hon på swishkranen och folk var ju så liksom, ja, äntligen ska någon som ändå är liksom etablissemangsmänniska tala om för oss hur det ligger till med det här. Så hon fick in 1 miljon kronor. Bam, sa det bara. Så hade hon 1 miljon kronor på kontot. Sen gav hon ut den här boken och sen fick hon inte presentera den som hon skulle ha gjort i Almedalen. För då hade etablissemanget helt tagit sin hand ifrån henne. Och sen vet jag, tusan, alltså, jag vet inte om den sålde mycket. Den diskuterades i princip aldrig.
Nej, men alltså, problemet var väl att hon blev lite desavuerad där av både Aftonbladet och Expressen som snabbt rafsade ihop egna ganska stora reportage med tillhörande statistik om att jo, det är mycket riktigt så att personer av utländsk härkomst är extremt överrepresenterade i våldtäkter och framförallt gruppvåldtäkter. Och då var ju katten ut ur påsen, så att säga. Då hade du liksom, ja,
då var det inte så nytt och banbrytande längre. För nu hade ju även andra inom etablissemanget förklarat att det var så här det låg till. Och sen så, ja, så för några dagar sen så skrev hon på Facebook att hon skulle dra sig tillbaka från sociala medier. För det var så trist och tråkigt. Sen så började hon skriva igen och så kom
hon hoppade ju av som, hon var ju någon slags politisk sekreterare åt Christian Sonesson i Staffanstorp under en kort period.
Ja.
Hon är ju moderat, hon försökte ju kandidera för Moderaterna till riksdagen. Det gick inte så bra, så sen fick hon då jobb hos Sonesson och där kan hon ju inte ha jobbat mer än några månader. Ja. Och helt plötsligt så aviserade hon att nej, hon skulle inte jobba där längre och hon och Erik, de skulle flytta till Malmö och sådär. Och då, redan där blev man så här, vänta, vad händer här nu? För att hon menade på att hon rekommenderade alla att flytta som har lämnat liksom, flykten från Malmö, ni vet, flykten från New York, Malmö som står där och bara brinner. Så här. Hon rekommenderar alla vettiga människor så kallat att flytta tillbaka till Malmö och fylla upp stan igen med vettiga människor och bra människor. Och människor som kan betala mycket skatt och sådär, för då kommer allting bli ungefär den.
Ja. Ja.
Så redan där borde vi ju anat extrema ugglor i mossen. För det är ju helt ding-dong resonemang. Det är väl klart man inte vill utsätta sig för att bo i den fullständigt vansinnigt stan.
Det är det du säger på the record, att jag anar alltid ugglor i mossen varenda gång Ann Heberlein skriver någonting. För att jag har ingen som helst respekt för henne. Men nu gick hon ju över alla gränser när hon då nyligen gick ut och skrev att hon har tagit avstånd från sina följare som hon kallar för rasistiska äckel. Det var alltså de här människorna som swishade 1 miljon kronor till henne. För nu var inte det roligt att vara på den sidan längre. Så nu ville Ann Heberlein komma in i värmen igen och det gör hon genom att kalla sina egna följare, de som har sponsrat henne, för rasistiska äckel.
Det var ju apropå att Magda Gad gick ut mot Joakim Lamotte och tyckte han var en fjant som hade stått i en tv-studio med skyddsväst. Och hon hade minsann bara haft skyddsväst själv en gång. Och det var Jemen när hon var ute där med på någon patrull och sådär. Och liksom totalt ojämförbara situationer. Och jag vet inte riktigt hur Magda Gad tänkte när hon skrev sin tweet. Jag tyckte det var ganska onödigt och dumt av henne. Men då hoppade Ann Heberlein på direkt där. För då blev folk irriterade på Magda Gad och tyckte liksom att det var dumt och dåligt det hon skrev.
Ja, för ge mig på en kollega.
Ja.
Och för övrigt så tog det ju inte många minuter innan folk hade hittat ungefär 10 bilder på Magda Gad i skyddsväst.
Ja. Ja, men då, och, du vet, och då hoppade Ann Heberlein in där direkt att ja, så här blir det när liksom, man har en massa följare som gillar som tror att man tycker saker man inte gör. Och sen när de upptäckte hur det verkligen ligger till så då flyr alla sådana här rasistiska äckel och det ska du bara vara glad för. Så det var i den kontexten hon skrev den tweeten. Det var liksom för att ställa sig in lite där hos Magda Gad. Men du, en som inte har mycket till övers för vare sig Heberlein eller Aron Flam eller Henrik Jönsson, det är Arje Blatten.
Ja, han har ju varit på Ann Heberlein tidigare och just då, för han har också försökt konfrontera henne med vad hon skrev då när hon var vänsterextremist. Och nu har han skrivit en ny artikel i Fria Tider som har då rubriken liberaler beter sig som liberaler.
Ja. Ja.
Och han menar att, han skriver så här, liberaler som Ann Heberlein, Aron Flam och Henrik Jönsson flörtar gärna med SD-väljare när det är dags att tigga ihop swishpengar. Men när det sociala anseendet står på spel tvekar dessa liberaler inte att bita den hand som föder dem.
Så är det, så är det, tyvärr alltså. Och ja, det är, man kan ju hålla med folk i sak för det, va? Men ingen av de här personerna kommer ju någonsin att bli min favvo-människa av just den anledningen att det är det här rätt så slippriga hoppandet liksom mellan olika tuvor hela tiden. Opportunistiska tuvor kan man väl säga.
Ja, men precis. Och, men det är ju det att svenskarna har ju varit så svältfödda på människor som säger det de själva tänker. Och det när det är, alltså framförallt människor då som inte vill se sig, som, de kan inte identifiera sig med Jimmie Åkesson eller du vet, folk som är lite mer brutala kanske. Och då blir de så glada när det kommer sådana här välkammade liberaler och plötsligt säger att ja, men jag tycker också så här.
Ja, jag vet, folk hungrar och törstar efter bara vettiga argument. Och jag ser här i slutet av artikeln så Bajblatten Dick Eriksson som ju är redaktör för Samtiden och han säger så här: jag blev som borgerlig bloggare inbjuden till olika högerevent men när jag tog mig an uppdraget som redaktör för SD-ägda Samtiden slutade inbjudningarna att komma. Det finns hos den breda högern en vilja att bli erkänd av vänsteretablissemanget och därför agerar man ytterst prestigefullt. De som är mer etablerade än en själv kan man skylta samhörighet med men de som har mindre kred inte en chans.
Nej.
Just det. Och då är vi, då kan vi knyta ihop detta med vårt resonemang om Tufufu och Moderaterna som vi hade i fredags. Och än en gång säga sluta liksom, och liksom fiska efter vänsterns godkännande. Ni kommer aldrig att få den då.
Nej. Nej, så är det.
They're never gonna love you.
Nej.
Nej.
Häng med oss istället.
Häng med oss. Vi är lite råbarkade men vi vi står för det i alla fall.
Ja. Ja, och ska vi då gå på själva huvudtemat för lite för sent och börja med att konstatera då att vi var helt chockade när vi läste Peter Wodarskis artikel från igår som heter Ursäkta, måste vi vara plågsamt långsamma? Och så är det en stor bild på den här statsepidemiologen Anders Tegnell. Men han skriver att Sverige har inte en stolt historia av att reagera snabbt i krislägen. Den lama svenska reaktionen på det nya coronaviruset väcker oroande frågor. Och så går han igenom ungefär det som vi har pratat om. Att varför lät man planen flyga in? Varför tar det så lång tid innan de fattar vettiga beslut? Och så jämför han det med Israel där de har varit mycket snabbare.
Men, och sen, han argumenterar liksom utifrån då att de är mer vana vid konflikter och ja. Att vi är lite fredsskadade eller mycket fredsskadade i Sverige och därför väldigt vad heter det, väldigt passiva och som kor som bara står och betar liksom.
Och så skriver han, jämför han också med Danmark. Danmark chansar inte utan avblåser alla stora publikarrangemang. Men i Sverige verkar vi tro att viruset bryr sig om att vi är snälla mot varandra och lyckas avstå från att hosta. Vi befinner oss ju trots allt på Friends Arena. Det tycker jag var roligt. Ja, men, på, så, kan man ju, så frågar jag mig då, varför skriver Peter Wolodarski så här? Varför är han plötsligt bekymrad över det här? Jo, det kan man då läsa i en utgång där man förstår varför han är orolig. Och nu hittar jag den inte, Maria.
Nej, men då kan jag ju medan du letar, för jag vet inte, har du inte klistrat in länken så blir det kanske svårt att hitta. Men då kan jag bara säga det att det du nämnde här nu med Friends Arena, vi kan bara understryka att det handlar om där, det är att danskarna körde sin Mello som vi sa i fredags utan Mellofinal utan publik, medan svenskarna då vi i Sverige körde Mellofinal med 35 000 personer i Friends Arena i Stockholm. Och vad som är ännu mer allvarligt med det än själva det här, för i många länder har man ju tagit då beslut om att inga, i Danmark är det bland annat då, inga sammankomster med fler än 1000 personer och sådär. Så förutom antalet människor så är det också extra allvarligt att det är just i Stockholm där coronautbrottet verkar löpa amok som mest i Sverige. Och jag ser nu medan vi sitter här att jag får en flash från Aftonbladet. Sjukhus i stabsläge. Två personer mystiskt coronasjuka och inte haft kontakt med smittade eller rest till riskzoner. Och det handlar alltså om Stockholm.
Är det Sankt Görans sjukhus?
Ja, precis, exakt.
Ja. Jag såg också någonting swisha förbi om det. Ja, men nu har jag hittat det. Så nu kan vi kan komma tillbaka till det du sa innan. Men så här, han skriver så här, Peter Wolodarski. I vår tids osäkra miljö efterfrågar människor mer kontroll och trygghet. Oavsett om det handlar om risken för pandemier, krig eller grov kriminalitet. Om politiker som förespråkar öppenhet, pluralism och tolerans inte upplevs ha koll på läget, öppnar man portarna för populister och auktoritära nationalister. Man gräver globaliseringens grav. Detta är anledningen till att Wolodarski är upprörd. För han är ju inte dum, han är ju en intelligent människa. Han förstår ju att det som vanligt folk har sett länge, att de som säger inga gränser och så, nu har det ju uppenbart för oss alla, det har det ju varit länge att de inte har någon koll på läget, men nu kan det verkligen bli tydligt för alla och en var.
Ja. Hanif Bali skriver på Twitter, Wolodarski skriver en helt resonlig ledare om svensk senfärdighet, men sen landar att det gynnar populister och auktoritära nationalister och att vår demokrati inte har råd med sådana risker. Killen är en one trick pony.
Ja.
Det är han verkligen, han landar alltid i den, det var så det började på 30-talet, argumentationen, hur det än är. Men du, ska vi ta oss ner till Italien en sväng eller?
Ja, det kan vi göra. Det gör vi.
Vi ska bara säga det först, att det är ju så att nästan alla som har blivit alltså smittade svenskar har smittats i just Italien. Och det är ju då för att svenskar och kanske framförallt övre bemedlad medelklass i Stockholm har för vana att åka dit på skidsemester under den här tiden. Och ja, så det är en väldigt förkrossande majoritet att de svenska coronafallen kommer därifrån. Men nu har man ju i Italien vidtagit väldigt långtgående åtgärder för att försöka komma till rätta med smittspridningen där. Och i princip karantänsatt hela norra Italien.
Ja, 16 miljoner människor sitter i karantän.
Inklusive Milano och Venedig. Och i morse så rapporterade Jennifer Wegrup så här ifrån Rom.
Vad säger man då om de här områdena där den här karantänen ska vara? Kommer det fungera i praktiken att faktiskt hålla så många människor mer eller mindre inspärrade?
Det är förstås väldigt svårt. Italien är också ett, som vi vet, öppet demokratiskt land, precis som Sverige, så att det är inte helt enkelt. Och det man såg som hände då i förrgår natt, då läckte ju det här beskedet ut till media innan det hade satts i verket, så att säga. Det gick fortfarande att röra sig från de här områdena. Det var ju att hundratals personer kastade sig på de sista tågen från Milano söderut utan biljett, och man stod upp och nästan låg på varandra. Folk satte sig i bil och på bussar och åkte söderut. Och det här har väckt väldigt stor ilska hos många italienare, för man menar att det är väldigt själviskt och oansvarigt att ta med sig smittan söderut. Och de som kommer nu till exempel områden söder om Rom och Rom, de blir kontrollerade var de har varit och ska vara i huskarantän.
Mm. Vi ska lyssna på vad en av dem säger som är satt i karantän i en knapp månad.
Il fatto che anche la provincia di Venezia sia stata inserita in questo tipo di provvedimento chiaramente ovviamente mi colpisce, ma non mi sorprende.
Anche perché abbiamo visto i dati recenti di persone positive che hanno infranto la quarantena, sono andati a sciare in una casa di proprietà in Trentino, adesso non mi ricordo dove. Cioè, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma che egoismo è questo? Quindi a questo punto sì, forse queste misure sono necessarie.
Ja, Jennifer, du var inne på det tidigare, men det här att människor har försökt ta sig ur de här zonerna har väckt ilska också, eller hur?
Det har väckt enorm ilska. Man kan till och med läsa sociala medier. Såg jag någon som skrev igår, skjut dem, och fick medhåll av många. Därför att många är ju rädda och oroliga med all rätt nu. Framförallt för vad som ska hända med vårdapparaten. Hur man ska klara av, och nu blir det en massa ännu fler sjukdomsfall. Så att folk blir väldigt arga, och den ansvarige för hela regionen, Puglia, sa i ett väldigt starkt och eldfängt tal att åk hem, ni ska åka tillbaka, ni ska åka tillbaka till norr, och ni vet att ni bryter mot reglerna och riskerar folks hälsa. Vänd om, gå på närmsta station och åk tillbaka. Det var hans ord.
Mm. Det var ju två stycken italienare som intervjuades där i mitten. En man från Venedig som tyckte att det var helt overkligt att den här stora jättestan har spärrats av. Och en kvinna som berättade att hon kände till att väldigt många har bara skitit i de här restriktionerna och fortsatt åka iväg och åka skidor och så vidare. Då, för att det tycker de är kul. Mm. Och hon menade på att det är inte klokt vad folk är själviska.
Ja, och jag såg en artikel i Expressen igår. Robert han fly innan karantänen slog till. Jaha, hej liksom. Nej, men ja. Ja, väldigt, väldigt märkligt. Och jag vill säga, när det gäller karantän, nu sa de här nästan en månad. Och jag frågade dig tidigare idag om du visste vad ordet karantän kommer ifrån, quarantine. Det kommer ifrån det latinska ordet för 40, för det var alltså 40 dagar. Detta är ju redan från pestens tid och kanske långt innan det som man visste vad karantän, alltså varför man sätter folk i karantän, och då var det 40 dagar, för att då var det helt, då var du inte sjuk längre, då smittade du inte. Och det var det enda, på den tiden, det enda sättet man hade att hantera smittspridning. Mm. Nu begriper ju inte folk det här längre, utan tror att det räcker att man är hemma lite grann så där i 14 dagar. Mm. Och det är, och det var ju det, är ju det som Peter Wolodarski liksom gav sig på. Och så, varför tar vi inte det säkra före det osäkra? Och jag vill bara, vi behöver inte prata om alla de här länkarna som gäller Anders Tegnell, men jag menar att det, anledningen till att svenska myndigheter gör så här, förutom det vi har sagt att det är så viktigt att inte folk ska drabbas av panik, så tror jag att det är en blandning av hybris och inkompetens och brist på omtanke om människor. Alltså det de berättar om de här italienarna som flyr och utsätter andra för fara, det tycker jag svenska myndigheter gör.
Ja, och då har man sett vissa krystade förklaringar, bland annat professorn Agnes Wold har skrivit på Twitter och hyllat Folkhälsomyndigheten och smittskyddet och sådär i Sverige, och det är så bra, och bland annat Wolodarski har faktiskt försökt att liksom argumentera emot henne på Twitter, för hon menar på liksom att nej, oh, de har gjort det så bra, och det är en hjälteinsats, och vi är bara i fas 1 i Sverige. Och det är därför våra, de insatser som vi vidtar i Sverige är inte är så långtgående. Det är för att i Storbritannien till exempel, och Italien och USA, var nu är, så är man redan i fas 2, och då måste man vidta helt andra åtgärder. Och då undrar jag bara så här, varför måste man vänta tills man är i fas 2? Är det verkligen nödvändigt att göra det? Eller när vi nu vet att inkubationstiden är så pass lång. Och ja, det är, allting pekar på att de som är asymptomatiska, alltså de som inte har blivit sjuka ännu men som bär på smittan, inte är lika smittsamma som de som är sjuka, såklart. För de som är sjuka hostar och nyser ut viruset ju, i luften, alltså på andra människor. Men dock är det ju så att de är smittsamma. Visste de det? Det har vi ju sett, va? Men sen kanske i olika grader. Så varför måste man vänta till... Jag förstår inte.
Ja, nej, men alltså, hennes resonemang verkar ju gå ut på att vi befinner oss bara i fas 1 för att Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten har varit såna hjältar så de har kunnat hindra att vi har gått in i fas 2. Nu är det ju så här att hon är ju faktiskt professor, dock inte på virus utan på bakterier. Mm. Men hon borde ju ändå förstå det här med exponentiell spridning. Och nu säger jag det igen. Det som händer, här säger man så här, men vi har bara, det är bara importfall, och då har vi kunnat spåra de som de har träffat, och det är därför vi har men det är inte så det fungerar. Det är fall, fall, kluster, kluster, boom! Och för att det här ligger och sprider sig i befolkningen, för vi gör ju inte tester på människor som inte har kommit från ett sånt område. Jag menar, vi såg ju Lilo och John hade skrivit på Twitter att de har haft hög feber och luftrörsbesvär i 4 dagar och ringt till sjukvården. Men för då, ja, har ni varit i coronasmittat område? Nej, det har vi inte. Nej, då får ni inte bli testade.
Ja, det är inte klokt.
Så att, jag menar, det som händer är att detta ligger runt och bubblar i befolkningen och ändå utan att någon vet det så bara ser det pang. Därför att den här smittan dubblas, tror man, nu var 6:e dag.
Ja, precis. Det går ju jäkla bra att sitta i TV4 och göra sig lustig över Donald Trump dock.
Ja, det är en populär sysselsättning.
Annars är det väl råden som gäller här i Sverige, och om man ska koka ner dem i sin tur så handlar det väl egentligen om, ja, sunt förnuft, tvål, vatten och rör inte och pilla inte ansiktet. Och det är det en person som har tagit fasta på. Vi kan väl titta här.
And I haven't touched my face in weeks. In weeks. I miss it.
Ja, han saknar att pilla sig i ansiktet. Ja. Annars har ju Trump, ska vi säga, fått väldigt hård kritik för att han har bland kommit med motstridiga uppgifter. Han har till exempel sagt att om du är sjuk i corona men inte har så mycket symptom, ja, men gå till jobbet.
Oj. Ja.
Så att, men det är ett helt annat svep att prata om Trumps corona.
Han behöver lära sig ett och annat om smittspridning. Ja. Tack Thomas, över till dig Malin igen.
Ja.
Nu är det bara att sa Trump verkligen så, eller?
We have a report today, the global death rate at 3.4%, and a report that the Olympics could be delayed. Your reaction to that?
Well, I think the 3.4% is really a false number. Now, this is just my hunch, and but based on a lot of conversations with a lot of people that do this, because a lot of people will have this, and it's very mild. They'll get better very rapidly. They don't even see a doctor. They don't even call a doctor. You never hear about those people, so you can't put them down in the category of the overall population in terms of this corona flu and or virus. So you just can't do that. So if, you know, we have thousands or hundreds of thousands of people that get better just by, you know, sitting around and even going to work, some of them go to work, but they get better. And then when you do have a death like you've had in the state of Washington, like you had one in California, I believe you had one in New York, you know, all of a sudden it seems like 3 or 4%, which is a very high number, as opposed to a fraction of 1%. But again, they don't know about the easy cases, because the easy cases don't go to the hospital. They don't report to doctors or the hospital in many cases. So I think that that number is very high. I think the number, personally, I would say the number is way under 1%.
Ja, han säger alltså inte alls är coronasjuk så kan du gå till jobbet.
Nej, utan vad han säger är att många som är smittade märker inte av det och går till jobbet. Ja. Det säger han.
Mm, precis. Och det är just det som händer. Det förstår ju Trump till skillnad från TV4 och Folkhälsomyndigheten. Att en massa människor har coronasmitta i Sverige utan att kanske ens märka det eller möjligtvis bli lite förkylda. Och det är det som gör att det ligger och bubblar och en dag så säger det bara boom. Och sen så är smittan överallt. Och som du nu sa för en stund sedan så har tydligen 2 fall hittats i Stockholm. De ligger redan på sjukhuset och man vet inte hur de har blivit smittade, vilket ju alla som någon gång, jag har aldrig sysslat med virologi, men på de veckor jag har intresserat mig för detta så förstår jag ju hur det här fungerar.
Mm. Ja, men det är viktigt, det är alltid top priority att driva med Trump. Ju.
Ja, ja.
Det är ju viktigare än allt annat såklart, men ja, nej, men hör du Ingrid, vi har ju dratt över lite här nu redan. Är det något mer viktigt som vi behöver förmedla?
Ja, jag vill bara säga det. Jag låter länkarna ligga kvar därför att jag vill inte att folk ska drabbas av panik, men vi har sagt hela tiden att det viktigaste är att man är informerad och att man förbereder sig. Och det har gjorts olika studier om att till exempel i Frankrike kan den här smittan sluta med att 600 000 personer dör och 2 miljoner amerikaner kan vara döda till the 4th of July. Så att det här är inte en vanlig influensa, och även om inte själva dödstalet, om man räknar in alla, hur man nu ska kunna göra det, för många av dem kommer ju aldrig ha testat sig, så man kommer ju aldrig veta hur många.
Ja, det är ju det Trump menar, att mörkertalet
är. Exakt det han pratar. Ja. Men, så att även om det bara blir 1% som dör, så kommer vi att prata om många miljoner människor över hela världen. Mm. Så ta hand om er och sätt er själva i karantän. Gå inte ut så himla mycket om ni inte måste, och framför allt, håll inte på att pussa på folk eller kramas, och varje gång ni tar i hand så ser ni till att absolut inte pilla er i ansiktet för ni har kunnat tvätta händerna samtidigt som ni sjunger Blinka lilla stjärna så de är helt rena.
Så är det, därför att det är nämligen så att man själv för in viruset i ögonen, näsan eller munnen genom att pilla sig i ansiktet om man har det på händerna. Så undvik det, tvätta händerna, pilla inte i ansiktet.
Man kan göra som jag gör, man kan ha en liten servett när man känner att det kliar och kliar.
Ja, ja. Och man ska man snyta sig, om man är drabbad så ska man ska ju kasta allting med en gång såklart. Alla snorpapper och sånt. Om ni vill höra och se mer om mig och Ingrid i framtiden så är det väldigt viktigt att ni stöttar oss. Och det gör man lämpligen genom att gå in på ingridomaria.se. Vad kan man göra där, Ingrid?
Där kan man swisha, där ser man telefonnumret som man ska swisha till, och så ser man bankgironumret om man föredrar att sätta in pengar där. Eller så kan man helt enkelt fylla i sina kortuppgifter via Donorbox, och då kan man välja om man vill göra det vid ett enstaka tillfälle eller om man, som vi ju älskar, blir månadsgivare.
Just så. Fortsätt stötta oss hörni. We love you och stay safe.
Ja, puss och kram. Ses på fredag.